Ett nytt år och ett nytt tema. Dessa mina minsta. Och vi ska gå tillsammans till den text som vi kommer att återvända till vid ganska många tillfällen under den här månaden som ligger framför. I Matteus evangeliets 25 kapitel med början på den 31 versen så läser vi så här. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, så ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: amen säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Under det år som ligger bakom nu så har vi talat ganska mycket om hur vår tro på Jesus Kristus kommer till uttryck i våra liv. Inte minst när vi studerade Jakobs brev tillsammans, som du kommer ihåg det. Och vi har konstaterat att frälsningen, det faktum att vi är kristna, det beror helt och hållet och uteslutande till 100% på vad Jesus har gjort för oss. Ingenting kan vi lägga till det. Han har gjort allt sammans. Men vi sa också, och har också talat om det vid flera tillfällen under hösten, att när vi har blivit kristna, när vi har kommit in i det nya liv som Jesus erbjuder oss, så föds någonting på insidan, någonting nytt på insidan av oss. En sorts nytt liv som längtar efter att få ta sig uttryck, att få ett utflöde. Och Jakob skriver i 17 versen i sitt andra kapitel att tron är död i sig själv när den är utan gärningar. Alltså gärningarna frälser ingen. Vi gör inte goda gärningar för att få en bättre ställning inför Gud. Men när Jesus har ställt oss rättfärdiga inför Gud, så föds någonting i oss, ett liv som pulserar och som vill ut till andra. Och Paulus skriver i Galaterbrevets 5 kapitel att i Jesus Kristus så beror det inte på om man är omskuren eller oomskuren, om man är jude eller grek eller vad man är för någonting, utan allt beror på, allt det handlar om är att ha en tro som är verksam i kärlek. Och i december så talade jag vid 2 tillfällen om ordet som blev kött, eller ordet som blev människa. Och vi pratade om att ordet som står för allt Guds, allt det som Gud är, allt vad Gud vill, allt vad Gud har tänkt, hela Guds plan med mänskligheten, att ordet måste fortsätta att bli kött, att bli människa. Det vill säga allt som Guds rike är och står för måste få bli till kött och blod, till händer och fötter. Det var att evangeliet uttrycks allra bäst i handling. Och det är ju ganska lätt att se de enorma behov som finns runt omkring i världen. Vi möter dem dagligen när vi slår upp tidningen, vi knäpper på vår lilla läsplatta eller ser på tv. Vi matas med information om oändliga behov runt omkring oss i världen. Det finns behov av vatten, det finns behov av hälsovård, av utbildning. Det behövs Människor som är med i kampen mot svälten och fattigdomen. Och här på hemmaplan så möter vi ensamheten. Vi möter människor som kämpar för att få sin tillvaro att fungera och gå ihop överhuvudtaget. Vi möter människor som lider av olika former av psykisk ohälsa, som inte mår bra. Men också här hemma, i vårt land, i vårt Sverige, så möter vi hemlösheten, fattigdomen, tiggarna på våra gator, barn som far illa och en aldrig sinande flyktingström. Och lika lätt som det är att se de här behoven, tror jag det är ungefär lika lätt att faktiskt ge upp. Att känna sig helt överväldigad och tänka att det finns inget jag kan göra. Men det är de små handlingarna, tror jag. De små handlingarna som tillsammans, gemensamt uttrycker den stora sanningen som är himmelens budskap till den här världen om en Gud som älskar världen, som älskar människorna. De små handlingarna tillsammans uttrycker Guds storhet, kärlek och barmhärtighet. Och du vet, redan i Gamla testamentet så talar Gud väldigt, väldigt tydligt mot ett Guds folk, eller en församling om man så vill, som bara är upptagen med sig själv. Guds folk, ett Guds folk eller en församling som bara har sitt fokus på det liksom religiösa övningar och andliga upplevelser. Och Gud säger så här i Jesaja 58. Det står så här från första versen. Ropa med full hals, håll inte tillbaka. För var lite drag på det när du tar upp det här. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. För väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om de vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. Det är hårda ord här. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud ska komma dem nära. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Alltså, Gud talar till sitt eget folk och säger att det ni håller på med är inte det jag vill ha. Och ni ropar och ber och fastar och håller på med alla möjliga saker. Och så undrar ni var jag är någonstans. Och så säger han så här ifrån den sjätte versen. Det här är den fasta jag vill ha. Det här är den typ av andlighet. De religiösa övningar, om du så vill. Den kristna livsstil som jag vill ha. Att ni lossar orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria och bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Alltså, Gud säger inte att det är fel med bön och fasta. Det är inte det han vill säga. Att det är fel att fira gudstjänst. Att det är fel att vi ska ha 2 veckor av morgonbön. Det är inte det Gud säger. Men han är väldigt tydlig med att säga, det är inte bara det som förlöser min kraft, som får saker och ting att hända. Det är inte bara det som en kristen livsstil handlar om. Att samlas tillsammans för sig själva och ha sig själva som fokus. Det är inte bara det. Du vet, kristen tro är ingen upplevelsereligion. Jag säger det igen, för det här är viktigt. Kristen tro är ingen upplevelsereligion. Den handlar inte om what's in it for me. Vad kan jag få ut av det här? Utan kristen tro handlar om att förändra och förvandla den här världen som Gud har gett oss att leva i. Att se behoven och fylla dem. Det är de små handlingarna som gemensamt uttrycker den stora sanningen. En Gud som älskar världen. I vissa tider så har man i kristenheten, i kyrkligheten, gjort en ganska märklig uppdelning mellan det som man kallar väckelsekristendom, som är vi pingstvänner, och social kristendom, som är ni från EFK. Nej. Eller något. Och så har man ställt väckelsekristendomen, den karismatiska väckelsekristendomen, mot den kristendom som tar ansvar för de sociala frågorna, som ser till nödlidandes behov och så vidare. En pastorskollega sa till mig för några år sedan, jag trodde knappt i mina öron, han sa, det är väl ingen som blir frälst av att vi borrar brunnar och bygger skolor. Jag tänkte, men jag sa det inte, du är dum i huvudet. Men det sa jag inte, jag skulle aldrig säga något sånt, det fattar du. Grejen är att det finns ingen sån uppdelning i Guds ord. Jesus gav de hungriga mat, botade de sjuka, tröstade de sörjande, styrkte de svaga och predikade om vägen in i Guds rike. Och han gick våldsamt hårt åt dem som bara slaviskt följde religiösa regler och påbud, men inte visade kärlek och barmhärtighet. Han sa, ve er skriftlärda och fariseer, ni är tionde av mynta, dill och kummin. Det har jag aldrig gjort faktiskt. Men försumma det som är viktigast i lagen. Rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Och nu ska jag säga att jag upplever faktiskt en väldigt stor tacksamhet och glädje över det hjärta som finns i den här församlingen ibland oss. Under de drygt 2 år som jag har varit här, och speciellt under vintrarna, så har jag fått så många mejl, telefonsamtal, personliga samtal från människor som undrar. När man ser tiggarna på våra gator, ser nöden också i vår stad, som säger, vad kan vi göra? Och jag är också väldigt glad att kunna säga att vi har inte varit och kommer inte att vara overksamma. Ett exempel på det vi är med och gör ut i den här staden är att tillsammans med övriga kyrkor och några andra organisationer bilda en så kallad crossroads-förening. Bara om några dagar nu ska vi träffas och stadfästa detta. För att samordna våra insatser. Bland annat för de människor som vi ser tigga på gatorna här i Lund. Och jag är så glad för det. Och jag är också så glad för att vi har kunnat lyckas komma tillsammans, alla kristna i den här stan, från olika samfund och kyrkor och bakgrunder, och göra det tillsammans, så att inte var och en springer och skvätter lite här och var för sig själv, utan tillsammans hjälper vi människorna i vår stad. Det är hur stort som helst. Ett härbärge är redan igång i liten skala här i Lund. Och vi kan vara med och stötta ekonomiskt. Det kommer att behövas volontärer som går in och hjälper till. Och kanske vakar en natt och ser till att allt fungerar. Diakonicentralen som vi är med och stöder lite grann. Och som vi har ett jättegott samarbete med. Gör ett makalöst arbete. Bland utsatta, hemlösa människor i Lund och en del andra människor också. Och de längtar efter att kunna utöka sitt arbete bland de människor som har det allra svårast i vår stad. Och vi kan få vara med därför att vi gör det tillsammans. Många små handlingar blir tillsammans ett uttryck för Guds enorma kärlek till människorna i vår stad. Jag har bjudit hit Mats Högelius som är föreståndare för Diakonicentralen. Han kommer hit om 2 veckor och predikar i vår förmiddagsgudstjänst. Missa inte det. Jag har bett honom berätta om vad vi kan göra tillsammans för vår stad. Men det finns också en ganska stor mängd saker som du och jag kan göra mitt i vardagen. Att se behoven och fylla dem. Det kan handla om en 20 eller en 50-lapp i en tiggares mugg. Det kan handla om att bjuda in den där ensamstående kvinnan på våningen under på en kopp kaffe och sitta och prata en stund. Det kan handla om att slå sig ner bredvid han som brukar få sitta själv och som är lite utanför på jobbet vid lunchrasten eller i skolan. Det kan handla om att besöka den som är ensam, gammal och kanske sjuk. Den listan på vad som är möjligt att göra för att göra en skillnad kan bli oändligt lång. Jag har talat förut vid några tillfällen, tror jag, ett par tillfällen i alla fall, om den här kvinnan. Jag älskar den här berättelsen, så därför tar jag den igen. Den här kvinnan som objuden tar sig in på en fest, en middag där Jesus är hedersgäst. Och hur hon tvättar Jesu fötter med sina tårar och torkar dem med sitt hår. Och Simon, som värden för den här festen heter, han tycker att om nu Jesus är en sån väldig profet, så borde han fatta att det där är en riktigt dålig kvinna. Och så ställer Jesus en fråga till Simon. Och han säger: Simon, ser du kvinnan? Han frågar ju naturligtvis inte: Simon, ser du att hon är här? För det är klart att han gör. Utan han frågar: ser du henne på riktigt? Ser du hennes längtan? Hennes nöd? Hennes smärta? Ser du henne? Då ska kungen svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Amen.